Jag har varit väldigt dålig på att säga nej. Så att när jag har fått chansen att göra något lite udda så har jag tackat ja. Och jag blev jätteupprörd. Jag tänkte, får man lov att fara med osanning i direktiven till en statlig utredning? Det är klart att det är skillnad på att köpa toapapper och köpa vård. Det är ju liksom alldeles självklart. Men den grundläggande principen, tar samhället skattepengarna som de har fått från oss som medborgare och från företag, och så använder man dem för att köpa en tjänst. Det är ju faktiskt samma princip alldeles oavsett.
Hon är prästdottern och narkosläkaren som blev Svenskt Näringslivs högsta chef. Vägen dit gick via rollen som forskningschef på läkemedelsjätten Pharmacia, chef för Danderyds sjukhus och vd för Praktikertjänst. Som vd för Svenskt Näringsliv har hon mjukat upp relationerna till LO och bland annat lyckats komma överens om så kallade etableringsanställningar för nyanlända. Men hur långt räcker det för att minska jobbklyftan mellan svenskfödda och invandrade? Carola Lemne, välkommen till fredagsintervju.
Tack ska du ha.
Ja, du är dotter till en präst och till en radiojournalist faktiskt. Hur märks det?
Jag tror att det kanske är det som är basen till mitt stora både samhällsintresse och önskan att göra nytta, eller självklart att man ska göra nytta.
Och just det här med att vara dotter till en präst, hur har det påverkat dig? Jag tänker både med tro och moral och sånt.
Jag hoppas att det har haft en positiv inverkan. Jag skulle beteckna mig själv som troende även om jag inte är särskilt kyrklig. Och det har man ju definitivt. När man växer upp i en sån miljö så är det ganska självklart. Det är också något man tar ställning till stora och viktiga frågor i livet. Mm.
Du förlorade dina föräldrar tidigt, eller i alla fall din styvfar och din mamma. Du var bara 23 år då.
Ja, det stämmer.
Hur påverkade det dig?
Ja, man blev väl hyfsat allvarsam. Jag fick ju ta ganska mycket ansvar ganska tidigt. Jag hade en lilla syster som var 15 då. Det var i och för sig en intressant erfarenhet av hur det fungerar i ett samhälle som Sverige där någon blir föräldralös och är omyndig. Vilket fungerar väl, då fungerar det jättedåligt. Och det intressanta kan man ju säga att sen att tsunamin kom, då var jag på Danderyd så jag såg det på nära håll. Så fungerar det fortfarande lika dåligt. Man räknar alltid med att en förälder lever. Så systemet är inte alls riggat för att du kan vara omyndig och utan föräldrar.
Så hur var det då? Alltså,
vi ska utses god man, och det var mitt i sommaren och det tog ett halvår. Och innan man hade god man så kunde man inte få ut någonting från Försäkringskassan. Så där stod min syster som var 15 år. Och skulle då gå på socialbidrag fast hon hade rätt till pensioner. Men eftersom den föräldern som skulle lösa ut pensionen nu också hade dött, ja då funkade ingenting.
Och där stod du 23 år gammal?
Ja.
Och hade någon slags försörjningsansvar då?
Ja, som tur var så hade jag var ganska tidig genom skolan och plugget. Så jag hade faktiskt ett jobb. Jag vickade som narkosläkare då på Danderyd. Så att jag kunde ju försörja oss.
Vid 23 års ålder?
Ja, jag var lite snabb igenom det.
Ja, du sa ödmjukt ganska tidigt. Du började på läkarlinjen vid 17 års ålder.
Mm, ja, det stämmer.
Jag får inte ens ihop matematiken. Hur gör man?
Man börjar ett år tidigt i skolan och sen hoppar man över en klass. Så blir det sådär.
Så att du hoppade i praktiken över två klasser?
Alltså jag var två år yngre än de andra i klassen, ja.
Hur kommer det sig? Var du så för sig kommen?
Det kanske lite har att göra med... Alltså mina föräldrar skilde sig tidigt. Så jag umgicks ju väldigt mycket med vuxna. Och det tror jag påverkade. Och vi bodde i Göteborg, där fanns det engelsk skola. Och i engelsk skola började man när man var 6. Så då började jag där. Så då lärde jag mig att läsa och skriva. Så att när jag sen började svensk skola vid 7, då kunde jag ju redan det. Och kunde liksom hoppa. Så det var liksom inte så konstigt.